Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det ni lyssnar på just nu, kanske om ni slår på en FM-radio, det är Tyresöradions sommarslinga. Och varje sommar lägger vi ut mängder med program, för då har vi radiomakare lite ledigt. Och bland annat brukar vi försöka lägga ut de föreläsningar som sker under maj månad på Tyresö slott. För det är nämligen så att under många år har Tyresö kommun, och det är Mats Fält från Tyresö kommun, tillsammans med Södertörns högskola arrangerat en Tyresö historiedag. Och det är framförallt för lärare. Och då bjuder de in fullt med olika personer som får hålla föredrag. Historiker och andra. Och det som händer då är att jag åker dit, ibland någon annan också, och då spelar vi in de här seminarierna. Så här kommer ett av de här seminarierna, och det inleds med historikern och journalisten Peter Jonsson, som jag lyckats träffa innan han började prata. Och nu har jag den som är liksom huvudtalaren eller huvudföredragen. Ukrainas historia är inte rysk. Välkommen till Tyresradion, Peter Jonsson.
Jonsson.
Ja, och du är historiker och journalist.
Det stämmer. Jag har jobbat över 40 år som utrikeskorrespondent i hela Östeuropa, gamla Östeuropa, med Polen som fast utgångspunkt i Warszawa.
Då kan du polska?
Jag talar i stort sett flytande polska, ja.
Och ryska?
Också, fast inte lika mycket, men ukrainska kan jag läsa jag väl. Va?
Men är inte ukrainska och ryska ganska lika?
De kan man säga att vara snarlika, men ukrainskan och polskan är mer lik varandra än ryskan och ukrainskan.
Det var som tusan. För vilka medier har du jobbat för?
Jag har varit akkrediterad under 3 decennier för Göteborgs-Posten, och sen har jag jobbat 15-20 år för Yles i Finland, både radio och tv.
Mm. Hur är det? Är finnarna duktigare på att ha koll på våra öststater?
Ja, det tror jag.
Har de bättre journalister som är mer intresserade av vad som händer? För att, i mitt huvud så var Ukraina inget land som vi bevakade innan det blev krig.
Nej, men eftersom jag har kommit så att säga från Polen, så har jag ju bevakat Ukraina i 3 decennier och insett under lång tid att detta är ett eget land med en helt annan historia än den ryska. De som har varit utrikeskorrespondenter i Moskva insåg detta lite senare, kan man säga.
Jag vet. Jag jobbade på Sveriges Television under många år, så jag vet hur svårt det var att få. Ja, det var bara en journalist tror jag SVT hade på den sidan.
Ja, det stämmer. Alltså första revolutionen som var 2004, så åkte jag dit på eget bevåg nästan, kan man säga. Och ingen annan journalist från Sverige var där när den revolutionen utbröt. Och alla hörde av sig, inklusive TV.
Jag vet hur det är. Och du har skrivit en bok som du också kommer göra lite reklam för här. Vad heter boken?
Det heter Ukraina i historien.
Ja.
Och går fram till 2023, en andra upplaga som kom ut 2024 tror jag.
Ja, jag förstår. Det är en ständigt aktuell fråga. Och nu när man försöker hänga med, jag brukar försöka hänga med olika medier. Alltså, nu kan man inte lyssna på Russia Today och sånt där längre. Förut försökte jag lyssna på olika sidor. Historia är ju inte enkelt. Hur är det när det liksom på ena sidan är svart och på andra, alltså svart och vitt är det ju väldigt mycket.
Nej, men alltså det är en sammanstötning av två civilisationer, menar jag. Där den ukrainska civilisationen är så mycket mer indragen i den västeuropeiska civilisationen, vilket Ryssland egentligen aldrig på riktigt har varit. Det har funnits försök att utifrån tvinga på nästan det ryska folket och den ryska staten västerländskt tänkande och ideologi, så kallad Zapadnik. Men det har ju alltid misslyckats, inklusive det som nu pågår och efter Jeltsin då, som var det sista stora försöket. Va?
Det ska bli jätteintressant att lyssna på dig idag. Vi kommer banda det du pratar om, så att vi kommer lägga ut det på Tyresradion i sommar.
Ja, okej, tackar så mycket för den här intervjun.
Ja. Tack så mycket, Peter Jonsson, som också är journalist. Nu kommer alltså Peter Jonsson att hålla sin föreläsning. Han kommer självklart visa en massa bilder. Jättefina bilder som är, ja, det är kartor och annat. Och de kommer ni inte kunna se. Men jag tycker ändå att det här är ett väldigt intressant föredrag att lyssna på ändå. Så varsågoda. Här kommer ett föredrag från Tyresö historiedag som var fredagen den 16 maj.
Tack så mycket. Tack för att jag har blivit inbjuden. Min bakgrund är alltså att jag över 40 år har arbetat som utrikeskorrespondent i hela gamla Östeuropa. Varav cirka 35 år då i Ukraina också. Från och med början av 90-talet när det blev en självständig stat. Och när jag skrev den där boken så var det just då för att tala om för svenska folket, kan man säga, att Ukraina är något helt annat än själva Ryssland. Det är egentligen frågan om två civilisationer. För inte så länge sedan så kom jag av en händelse på det här vykortet som Hitler lät trycka upp 1938. Efter det att Daladier och Chamberlain hade kommit överens att de skulle dela upp, att han skulle få rätt att ta en del av Tjeckoslovakien utan att de tillfrågades. Och ni som håller i takt med vad som händer idag och under det här året, så är det ju den här Trump och Putin syftar ju nästan efter att dela upp Ukraina emellan sig eller med ett annat land på samma sätt, alltså utan att tillfråga ens Ukraina. Alltså du kan ju ta vad du vill och så tar jag Alaska där, säger Trump. Och senast igår så sa han att för att det ska bli någonting av det här så måste vi två träffas och göras upp. Det är alltså det hot vi står inför. Och det är ju då sedan 2024 och den ryska invasionen mot Kiev som ni ser här. De hade proviant för 3 dagar och de högre officerarna, de hade med sig klädsel och uniformer för att hålla en parad på huvudgatan i Kiev efter 3 andra veckan, alltså efter det att hela Ukraina var besegrat. Därav blev det ju som bekant inte, utan den här mannen ställde sig ute och filmade sig och la ut till hela det ukrainska folket att jag lämnar inte landet, vi måste alla stå emot. Och han samlade oligarkerna kvällen efter och höll också till dem ett brandtal och de lovade att stödja honom i det här kriget. Men det hade ju börjat långt innan. Det första försöket för Ryssland att blanda sig i Rysslands inre angelägenheter kom ju kort efter det att Putin hade tagit makten i Sovjetunionen. Som ledde fram till ett förfalskat val med Rysslands agent, kan man ju säga, eller politiker som försökte styra landet. Och den orangea revolutionen 2004. 10 år senare skedde ju nästa försök. Alltså hela tiden försökte ju Ryssland och Putin att med hjälp av politiker inne i Ukraina försöka få ett fotfäste och ta över makten. Andra gången det hände var ju 2014 och som ledde fram till nästa revolt inom det ukrainska samhället och händelserna på Majdantorget det året, vilket ledde till, jag tror det var 15 stycken som föll offer för kulorna på taket uppe vid gränsen. Och det var efter det här som Putin bestämde att det räcker inte med det här att ingerera, att ge sig in i politiken i Ukraina. Utan som det behövs, det är våld och erövring av det ena än det andra området. Och man la upp en stor invasionsplan för 2015. Och det här ledde ju till att man tog först Krim med de här berömda gröna trupperna. Och sen att man tog i östra delen utav Ukraina, hela det här området som ni ser, det och det. Men Ukraina lyckades ju stå emot. Och man tog tillbaka Slovansk och det som Ryssland behöll, det var ungefär det mörkgröna, alltså Lugansk och Donetsk-området, plus då i Krim här nere som man hade tagit innan. Så Ukraina lyckades ju slå tillbaka mer än område än vad ryssarna först hade tagit. Om vi tittar på dagens karta så har ju Ryssland fortfarande efter alltså 20 år, 10 år, inte lyckats ta mer än kanske 18% utav Ukrainas hela territorium, inklusive Kiev. Så egentligen är ju den här ryska invasionen ett misslyckande och en militär seger egentligen för Ukraina. För Putin hade tänkt och trott att han mycket snabbt skulle ta hela landet. Och han har misslyckats då flera gånger, framförallt hans offensiv mot Kharkiv och den första emot Kiev. Putin kom ju, som ni vet, till makten efter Boris Jeltsin. Jeltsin kan man säga var den sista och kanske den största demokrat i Rysslands historia överhuvudtaget. En som försökte göra om Ryssland och föra in västerländska tankar och västerländsk ideologi. Men sen lämnade han ju över handen till Putin år 2000. Putin har sedan dess, och med det här försöket att ingerera, successivt utvecklas till en ideologi idag som jag skulle vilja säga är inom ramen för det man skulle kalla en stor fascistisk ideologi. Och han åberopar sig då på kända fascistiska ideologer som Ivan Iljin exempelvis. Ivan Iljin var under mellankrigstiden och senare en känd rysk fascist som först stödde upp ett Mussolini och senare Hitler. Och efter kriget Salazar och Spanien. Och han skrev mycket. Han dog i Schweiz efter att ha bott först i Tyskland. Vad gjorde på Putin med denna Ivan Iljins kvarlevor? För det första så tog han hem alla hans dokument och skrifter ifrån ett bibliotek i USA. Och sen tog han hem kvarlevorna av Ivan Iljin som han skrev om i sina artiklar. Och han begravde honom som en stor hjälte i Donskoj-klostret utanför Moskva. Och den sista boken som Ivan Iljin skrev, som inte är speciellt stor, som heter Om våra uppgifter, att man ska grunda det här vita, rent fascistiska Ryssland i framtiden, det gav han till sina guvernörer och till de stora generalerna som ledde den stora invasionen av Ukraina. Och han återkommer ju till det här och liknande personer i sin värld och det han skriver. Jag skrev en gång en recension av en liten fransk bok som är oerhört bra, som heter Dans la tête de la Poutine, alltså i huvudet på Putin. Och det handlar just om den här ideologin. Och om vi då går tillbaka och tänker på de här första bilderna som jag visade av München och Minsk, så finns det både likheter men också skillnader, för historien upprepar sig ju ingenting. Inte alltid, även att den kan vara liknande. Ryssland har en annan historia än Ukraina. De har sin utgångspunkt i det här riket som ni ser här, alltså Kievriket, som grundades från slutet av 800-talet och framåt under 100 år. Framförallt eller bland annat utav vikingar eller folk ifrån Skandinavien som åkte ner till det här riket som består av olika furstendömen. De kom till Eifur och där i söder vid Rovstein omkom de och drunknade, och till deras minne har vi rest den här stenen, står det utanför Slite på Gotland, om några av de här vikingarna som förades hela vägen ifrån kanske Roslagen, men i alla fall från Skandinavien och ner till Kievriket. Och grundade de här staterna och längs den här vägen som blev då olika furstendömen med en stor furste som fanns senare i Kiev, alltså här nere i södra delen. Och den kände är ju han som vi ser står staty här, Volodymyr, som lät kristna landet. Och både Ryssland av idag och Ukraina av idag kan ju säga ha sin utgångspunkt på något sätt i det här stora Kievriket. Men det är helt olika utgångspunkter som jag ska prata om, som gav upphov till två olika civilisationer som idag står emot varandra. Och vi ska se vad som först händer i den här delen utav Kievriket på från 1000-talet och framåt, alltså vid Sostal, Rostov och senare Moskva. För det är nämligen framkomsten av det så kallade Moskvariket och senare det Ryssland som vi ser idag. Det var en utav ättlingarna där nere, en man som heter Dvogiroki, som flyttade norrut och tog med sig en del hel del utav de här vikingarna i söder. Däremot inte så många. Men han blev så att säga början på en utvandring och till det som ifrån Sostal så småningom skapade det här lilla Moskvariket under flera århundraden. Och efter honom så skedde ju på 1200-talet mongolernas framfart över hela det här området och hela Ukraina. Och Moskvastaten, ja, de som ju inte var så fruktansvärt stor utvandring troligen från söder, de blandade sig med de finsk-ugriska folken, med Meria-folket och andra här. Och de underkastade sig helt mongolerna och Batukan. Och de kunde inte regera utan att de tog upp skatt på Batukans villkor. Och utan hans till och med militära stöd emot väster. Så den stat som växte fram och som så småningom blev Moskvastaten var starkt influerad utav mongolernas sätt att sköta både stat, administration och allting. En utav dem som är störst hjälte i Rysslands historia är ju Alexander Nevsky, som besegrade Birger Jarl enligt legenden i alla fall, där Petersburg idag ligger. Och han hade ju stöd av mongolerna i det här slaget 1205 eller när det var. Och Alexander Nevsky var ju utsedd av mongolerna och hela det samhälle som han skapade var alltså så byggt på deras sätt att administrera samhället. Och man kan säga att fram till 1500-talet, från 1200-talet, 1300-talet, 1400-talet, 1500-talet som ni såg på den här bilden från början med det här gröna, innan Moskvariket förvandlas till Tsarryssland utav Ivan den fjärde, alltså han som har gått till historien som Ivan den förskräcklige. Det här är Repins kända målning när han mördar sin egen son. För han var ju, som tillnamnet säger, på sitt sätt förskräcklig. Men det innebär att under de här århundradena så söker sig alltså det som senare blir och som blir Tsarryssland under 1500-talet har sina talanger österut och norrut och inte söderut och inte västerut. Och det är den stora skillnaden emellan hur de här delarna av Kievriket utvecklas. För om vi går tillbaka till den här bilden där Volodymyr också står på sin staty i Kiev. Och titta vad som hände här nere under de här århundraden, alltså fram till 1500-talet. Så ska vi se att det är en helt annan utveckling. Volodymyr kom alltså ifrån Sverige, helt klart, va? Och hans, man kan säga att det här är Kievfursten under flera århundraden, så en ukrainsk historiker säger ju till och med att fornnordiskan härskade högst upp där de styrde. Men Vladimirs son, eller Volodymyrs son, hette Jaroslav. Och han har gått till historien som Jaroslav den vise. Och han regerade i många år i Kiev. Och det här är ingången till själva staden, den så kallade Gyllene porten, där han sitter staty i Kiev. Jaroslav hade också då, kan man säga, lite olika saker för sig och tyckte om att ro över till Sverige och tillbaka igen och så vidare, va? Som vi kan tycka vara underligt. Och han var först furste i Novgorod innan han blev storfurste i Kiev, erövrade. Och innan han blev det, ja, då var han på en tur till Sverige. Och när han återvände så tog han med sig vår konungsdotter, alltså Olof Sköt, konungs dotter Ingegärd, som blev då hans hustru. Och det här, bara detta lilla exemplet visar ju på den här kontakten som fanns ifrån dem i söder upp till norr under mycket lång tid, eller västerut. Under Jaroslav den vise så blev Kiev en betydande stat i Europa med kanske 40-45 000 invånare och många kyrkor och så vidare. Och det berodde på att han blev en del av den västerländska civilisationen på många, många sätt i generationer. Från den här tiden när Jaroslav den vise och hans hustru Ingegärd regerade härstammar också den fantastiska Sofia-katedralen i Kiev redan i början av 1000-talet. Och inne i Sofia-katedralen så ligger ju Jaroslav och Ingegärd begravda i en av kryptorna. Och tittar vi sen på deras döttrar och söner och vidare generationer. Ja, en av Ingegärds och Jaroslavs döttrar som finns avbildad runt om i Frankrike med statyer och bilder och även i Sofia Tardoval i Fonda Fresker. Anna hette hon. Ja, hon blev drottning i Frankrike för hon gifte sig med Henrik den första. Och när deras son Filip inte var myndig så tog hon över regerandet av Frankrike i över 10 år. Men det är bara ett exempel på det här. De andra blev i Norge eller Ungern och så vidare. Så de förflyttade sig hela tiden västerut i följande generationer. Och även hämtade sina gemål ifrån Sverige. Som exempelvis en av Jaroslav den vises sonsön gifte sig med en dotter till Ingrid. Till Sten, heter han, den äldre. Alltså Stenkilska ätten. Så de banden fanns kvar till västerländska kungahus under många århundraden. Och det spelade naturligtvis roll i civilisationens utveckling under de här århundraden. Vad som hände sen när mongolerna har fört fram det är att de får inte lika hårt välde över de södra delarna. Men de förstörs naturligtvis. Och vad som händer är att de förflyttas successivt västerut. Det som ni ser på den här bilden blir så småningom blir fursten Danilos kungadöme. Och om ni ser så finns det alltså det Przemys och Jaroslav och Sanok. Det är ju saker som tillhör dagens Polen. Och det andra, ja, det är ju sånt som överhuvudtaget inte kom under ryskt och sovjetiskt herravälde förrän efter andra världskriget. Och Danilo var troligen den man som grundade Lviv som har fått sitt namn efter hans son. Och de gifte också in sig i Polen och Ungern som alla andra. Och Danilo hade också kontakt med påven och lät sig krönas till kung utav påven och diskuterade ett samgående av kyrkorna, alltså den ortodoxa och den katolska kyrkan. Det här är ett av många exempel på hur de här civilisationerna utvecklas. Och som ni förstår så är det en annan utveckling i den här södra delen utav dåvarande ukrainska områden. Vad hände sedan med Danilos kungadöme? Jo, han hamnade i konflikt med Polen som besegrade honom kan man säga. Och det som en gång hade varit Danilos kungadöme, ja det kom att ingå i till stor del i undantag för Liv som blev polskt då i det så kallade storfurstendömet Litauen. Som ju under 1300-talet expanderade ända ner till Svarta havet under deras Gediminas och Mindaugas välde. Litauerna var i och för sig ganska relativt liberala språkligt sett och religionsmässigt sett och så vidare. Men vad som är viktigt är ju att under de här århundradena så hamnar de alltså under storfurstendömet Litauen som står i motsättning till det här Moskvariket som håller på att utvecklas under 1300-talet och 1400-talet, men som ännu inte finns. För då ska vi vara framme i 1500-talet. Storfurstendömet Litauen var, som ni ser, oerhört stort. Medan Polen däremot var ett litet land i inlandet och utan kontakt i Östersjön och allting sånt här. Vad som hände i slutet på 1300-talet, 1385 och så vidare, är att de här två de går samman i det polsk-litauiska samväldet. Under den här tiden så står de stora, kan jag säga, jordägarna, polska och även litauiska makter, får naturligtvis ett stort inflytande i de ukrainska områdena under 1400-talet och 1500-talet. Det här var ju ett av Europas största länder. Men det tillhörde ju inte den här Moskvariket, utan det, som sagt, var det polsk-litauiska samväldet med vasallaområden. Och som ni ser ju att det längst upp i norr så finns då, som bildas, furstendömet Moskva. Med den här utvecklingen i det här området i söder så följer ju stora delar av en västerländsk civilisation, framförallt de magdeburgska rättigheterna för borgarna i städer. Alltså, skulle vi översätta till svenska idag, kunde vi säga kommunalt självstyre och så vidare. Va? Men de hade med då, de var inte inbegripna i de här feodala lagarna eller som fanns på landsbygden, utan hade självbestämmande rätt. Och med kom också humanismen, där kom renässansen som inte fanns i Moskvariket och inte fanns. Och rika människors söner, ja, vad studerade de? Ja, via Jagiellonska universitetet i Krakow när det bildats. Så i Italien och så vidare, i Padua, skapades ju en helt ny annan elit i den här delen av Europa. Och man brukar säga att Magdeburgs rättigheter, som tilldelades även Kiev under alla de här åren, är den längsta utpost österut där de gällde med det här kommunala självstyret. Och typiskt nog, så när Ryssland sen hade lagt under sig Kiev, så tog man bort de magdeburgska rättigheterna på 1800-talet. Utvecklingen i det här litauiska polska samfundet var naturligtvis en kolonisation av den ukrainska marken och ukrainska bönderna inom det feodala systemet och livegenskapen som fortfarande fanns. Och det ledde till det första, kan man säga, motståndet och största upproret i ukrainsk historia i mitten av 1600-talet. Och det leds av en kosackledare. Kosackerna, det var sådana som försökte fly undan det här förtryckande jordbruket, kan man säga, som polackerna bedrev österut och blev för att bli mer fria människor till dagens, till Zaporizjzja i östra Ukraina, där det där stora kärnkraftverket ligger och där de hade sitt huvudsäte på en ö. Ledare för kosackerna blev Bohdan Chmelnytskij. Och han satte igång ett uppror emot den polska överheten, eller polsk-litauiska överheten, i mitten då av 1600-talet, lite tidigare. Och han lyckades först besegra den polska armén och återvände till Kiev, som ni ser här på den gyllene porten som jag tidigare visade. Och han hälsas ju av metropolitan som står där uppe till höger och andra då, som den store befriaren av Ukraina. Och han skapar, eller då skapar han, den första rudimentära saken till en ukrainsk stat, alltså i mitten av 1600-talet, den ukrainska kosackstaten, som var relativt militärt administrerad, får man säga. Och som hade sitt huvudsäte faktiskt nere i Zaporizjzja. Och sätet för ukrainska, för kosacker, är på en ö nere i Zaporizjzja. Och där stod också de här stora farorna, de här stenarna där vikingarna inte kunde komma förbi. 7 stycken stenar där det har, som alla hade fornnordiska namn. Den ukrainska kosackstaten blev emellertid inte långvarig, utan polsk tog tillbaka och besegrade honom i ett nytt stort slag som är ganska känt i den polska litteraturen som har romantiserat och mytologiserat det här att man erövrar tillbaka landet liksom österut. Och Chmielski söker under en tid stöd också hos den ryske tsaren för att han ska behålla sin kosackstat. Vad som händer senare det är att de här två områdena som jag har sagt då ifrån Kievs furstendöme, de kolliderar så att säga med varandra. Va? Att Moskvariket som nu är tsarryssland från och med 1500-talet försöker inte expandera längre som de har gjort tidigare mot norr och mot öster utan mer mot söder och vill ner till Svarta havet. Och kommer då naturligtvis i konflikt med den här samfundet, det polsk-litauiska samfundet. Och krig utebryter med kosackerna hit och dit. Och det sker, vad jag vill säga, är den första delningen i slutet av 1600-talet utav ukrainsk mark. Där allting som ligger till på flodens Dnipros vänstra sida, alltså öster om floden, tillfaller då Moskvariket. Det är det gröna som ni ser på den här bilden va? I en fred i Androsovo på 1600-talet. Och det andra är fortfarande polskt, ända fram till Kiev. Själva staden däremot läggs formellt under ryskt herravälde. Men allt annat tillhör fortfarande det här polsk-litauiska samväldet. Och även i de ryska områdena kan man säga att de fortsätter att spela en betydande roll. Därför att ryssarna hade ju inte folk att ta hand om det här som de hade erövrat. Men det här är första gången som så att säga nuvarande Ryssland expanderar då söderut. Och senare i slutet av början av 1700-talet så följs ju det här upp med att de vinner slaget i Poltava och kan lägga under sig en större del av det här. Och Ryssland växer fram som en stor europeisk makt. Han förlorar slaget, Karl den 12:e, och som han tillsammans med dåvarande kosackledaren Mazeppa. Och här är den kända tavla när de är på väg att gå tillbaka och bosätta sig för en lång tid i nuvarande Transnistrien, i nuvarande Moldaviet, alltså Välder. Där dör Mazeppa. Som står här lutad över Karl den 12:e. Men innan han dör så utser han en efterträdare som heter Filip Orlyk till en ny kosackledare. Och han följer med Karl den 12:e hem till Sverige. Och han bosätter sig för en tid i Kristianstad. Och under tiden han finns där och innan de åker hem så skriver han Ukrainas första konstitution. Som för sin tid, alltså för 1600-talet, är oerhört demokratisk om man nu kan använda det ordet. Om en typ av maktfördelning mellan kosackledaren och det stora rådet runt om. Med dess hjälp försöker han då göra motstånd emot Ryssland igen men misslyckas. Konstitutionen finns idag utställd i Sverige på Riksantikvariatet. I slutet av 1700-talet sker Rysslands nästa frammarsch i landet genom delningen av det polska territoriet som delas upp emellan de tre länderna. Och allt som ni ser som är rött i de här tre delningarna tillfaller det ryska imperiet som nu blir en europeisk stormakt. Men en del utav det som var den ukrainska marken och den polska marken tillfaller, och som idag är alltså ukrainskt, tillfaller inte Ryssland utan det Habsburgska väldet. Det ungerska väldet som är så här stort. Och det är det här området här uppe som de får vid delningen av Polen. Och det området tillfaller inte Sovjetunionen förrän efter andra världskriget. Och Lviv, som ni vet, är en europeisk, västeuropeisk stad. Mera lik Wien och kanske Krakow än någonting annat. Då. Det här är en bild ifrån Liv och den stora operan där på Frihetsplatsen. Krimkanatet då, alltså Putin hävdar ju i sitt stora tal i Sejmen efter man ockuperat Krim då 2014 så hävdade ju han att det alltid har varit ryskt Det är ju liksom en av myterna. Men så är det ju naturligtvis inte. Utan det har ju en lång, lång historia som går tillbaka till, ända till grekerna som anlade de första handelsstäderna längs kusten av Krim. Och sedan romarriket, sedan goterna och så vidare. Va? Och de som har rätt till Krim, ja det är ju krimtatarerna som har utgjort den största befolkningen under århundraden. Och även upprättade en egen stat, det så kallade krimkanatet. Ända fram till 1600-talet. Och vare sig dagens Ukraina eller polackerna eller Ryssland har styrt under de här århundradena över Krim. Utan de var ju alltså en egen stat. Och de härskade också över delar utav fastlandet som ni ser på den här kartan. Krimkanatet hade sin huvudstad i Bakhchisaraj, en underbar stad på Krim. Som ju överhuvudtaget är en underbar halvö. Det ser ut så här är Karlens palats som till delar fortfarande står kvar med sin berömda fontän som både Pushkin och Mickiewicz har skrivit om i sina dikter. Så fort Ryssland i slutet av 1700-talet hade erövrat Krim för första gången, som de egentligen inte gjorde förrän efter Krimkriget i mitten av 1800-talet. Så de som faller offer ifrån den ryska dåtidens invasion, det är ju krimtatarerna som antingen flyttar ut ungefär 100 000 omedelbart och, eller förföljs av Ryssland och deras efterföljare Sovjetunionen. Mest känt är naturligtvis förflyttningen under 48 timmar av samtliga krimtatarer på hela ön som flyttades österut. Därifrån och fick inte komma tillbaka förrän på 1980-talet. Det är väl den största folkförflyttning som har räckt rum så snabbt och med så stor verkan någonsin i åtminstone den europeiska historien. Till dem som blev bortförd hörde ju den här mannen, Jamie Loft, som då var, kommer inte ihåg, 4 eller 5 år tillsammans med sina föräldrar. Och fick inte komma tillbaka för som sagt var i mitten av 80-talet. Då hade han slagits för krimtatarernas rätt att återvända till Krim i århundraden och suttit i sibiriska fängelse i över 10 år. Och byggde en enorm villa i Bakhchisaraj uppe på höjden ovanför staden. Sist jag träffade honom var han dock i Kiev. Varför? För att han hade blivit än en gång utvisad efter det att Putin hade tagit Krim 2004. Vad de försökte göra 2004, det var att skapa vad som man kallar för Lillryssland, eller Nya Ryssland, förlåt. Med Krim och området, det gula här då som ni ser, med en annan karta som heter ner mot det Azovska sjön och mot Svarta havet. Det misslyckades ju som jag visade tidigare då. Men man hade under slutet av 1700-talet och Katarina den Storas tid skapat det här nya Ryssland genom att kolonisera den biten av den ukrainska marken. Det var ju dock inte egentligen i första hand så att säga etniska ryssar som koloniserare, utan det var en massa andra folkslag som hon förflyttade dit. Det är bland annat 700 tyskar, armenier, judar till Odessa framförallt som var en nyanlagd stad. Och även svenska då, gammalsvensk byn som finns i det här området var ju svenska som fördes ner och gick över Ryssland och tvingades ner till det här området i slutet av 1700-talet ifrån Ösel. Och det fantastiska är väl att de under alla århundraden bevarade det svenska, lite ålderdomliga språket och hade sin egen kyrka och byggde upp allting ifrån bygden. Jag kan väl säga att jag tillbringade 2004-2005 nyåret där nere och letade mig fram till där vi skulle bo, jag och min hustru. Så hittade vi inte stället och stannade utanför ett gammalt hus och då kommer en gammal gumma ut där och som ser ut ungefär som de som sitter på bilderna och säger till mig: jag förstår att du kommer från Sverige. Och de hade ju alltså behandlat den här lite grann finska dialekten i sitt uttal. Men det var ju helt fantastiskt att se att de hade överlevt under alla dessa år. Numera befann de sig under en kort period i rysk ockupation. Östra Polen, det genomgick en snabb industrialisering under 1800-talet, för då har Ryssland verkligen lagt under sig de ukrainska områdena, bland annat i de östra områdena. Det är dock att märka att de stora industrierna anlades med hjälp av västerländsk kapital, bland annat brittisk kapital som i Donetsk då, som Jug som har givit egentligen namn till staden. 1800-talet är alltså det århundrade då Ryssland verkligen äger Ukraina och koloniserar den, och förhållandet till dem emellan, det har alla kännetecken av det förhållandet mellan en kolonial makt och en underkuvad makt. Naturligtvis så finns det många människor som accepterar det ryska väldet, går in i deras administration och så vidare. Va? Och som även för in västerländska tankar och utbildningar från Ukraina till Ryssland. Så den ryska barocken kom exempelvis söderifrån. Men det har ett typiskt kolonialt förhållande med alla dess aspekter. Så ett av dem, det är ju att så fort Ryssland eller Ukraina försöker göra sig mer självständigt med sitt språk och så vidare, så sätter man med kolonialt politik emot detta. Och det mest berömda fallet är ju då när tsaren i ett dekret 1876 förbjuder det ryska språket. Och att framträda på det ryska språket med teatrar och så vidare. Genom ett dekret som man fattar 1876. Det ukrainska språket, förlåt jag. Förbjuds totalt. Jag ser. Under det här 1800-talet så kommer nästa stora då, försök till Ukraina att skapa en ny fri stat. Och den som kan jag säga står i spetsen för det här, det är ju naturligtvis det hemliga brödraskap som den här Taras Shevchenko och några historiker bildar. De förvisas naturligtvis till Sibirien, men det pågår hela tiden det här koloniala motståndet under 1800-talet som ingen symboliserar bättre än just Taras Shevchenko och hans poesi, som nästan alla ukrainare kan utan till de mest kända stroferna. Sen kommer första världskriget naturligtvis efter 1800-talet. Och då gör Ukraina ett nytt försök att bilda en självständig stat. Först så försöker man förhandla med den provisoriska regeringen och andra i Moskva för att få större autonomi. När man inte får det så utropar man i januari 1918 fullständig självständighet också under ledning av de som tidigare under 1800-talet hade så att säga ingått i de här hemliga sällskapen. Det här är den så kallade fjärde universalen där man förklarar självständigheten. Vad gör då regeringen i Moskva och vad gör Lenin? Jo, han bekämpar naturligtvis det här, vilket slutar med att han utlöser formellt genom skriftligt ett dokument där han förklarar krig emot Ukraina. För att inta landet sedan, där olika makter är också inblandade, den tyska, den franska och så vidare under första världskrigets slut, så leder det till att segrar i det kriget, ja det blir slutligen bolsjevikerna och Lenin, va? Trots att de inte har stöd så mycket ifrån de olika organisationer i vare sig i Kiev eller i landet i sin helhet. Men det är då som Sovjetunionen så småningom bildas 1924 och de lägger under sig hela området. Sen kommer då det här mellankrigstiden. Krigen som vi då kallar mellankrigen, va? Som att det vore nästan fred i världen. Men så var det ju naturligtvis inte i vare sig Ryssland eller i Ukraina. Utan först kom ju i slutet av 20-talet den stora kollektiviseringen. Att driva in de självständiga ukrainska bönderna i stora kollektivjordbruk. Och det skickas ut olika pionjärer för att fösa in dem. Det leder naturligtvis till motstånd, till att man slaktar oerhört mycket på sina gårdar och så vidare. Och vad som är typiskt är att man säger att 250 000 skickas förmodligen till Sibirien. 200 000 gårdar konfiskeras under ett antal år. Och 100 000 förvisas inom landet till de här kollektivjordbruket. Och det som kommer in då är ju naturligtvis något helt nytt för den ukrainska befolkningen. Det är det första som händer under den här mellankrigstiden, den stora kollektiviseringen. Därefter, som en följd av den och som på grund av Stalins politik emot framförallt Ukraina och Kazakstan, är den stora svälten, det som på ukrainska kallas för Holodomor. Det är vintern 1932 och 1933. Det finns ingenting att så ut igen på fälten eftersom allting sägs att det ska skickas, måste skickas till Moskva. Man beräknar i ukrainska historiker att 4,8 miljoner har svultit ihjäl. Och det hör ju till historien även kannibalism som ni ser på den här bilden. Var inte ovanligt. När man läser dokumenten efter det att Ukraina blev självständigt ifrån den här tiden som då har publicerat, så är det fruktansvärt att läsa rapporterna ifrån de olika utsända hur det såg ut i landet. Det här är 1932 och 1933 då efter kollektiviseringen. Sen kommer nästa stora sak. Det är den stora terrorn som naturligtvis inte enbart drabbar Ukraina i Stalins välde. Det här är alltså ett försök att göra sig av med alla de som kan tänkas vara motståndare till regimen. Och i Bykovina utanför Kiev så ligger ju minst 100 000 i en massgrav som avrättas allihop med nackskott. Det här är några böcker som jag har i mitt bibliotek som handlar om rehabiliteringen i staden Nyvitsa där jag har suttit i arkiven. Där mördade Stalin ungefär 15 000 personer som finns dokumenterade. Och många av dem har ju naturligtvis utländsk anknytning. Och så här ser den här boken ut då invändigt. Om man beräknar att 4,5 miljoner ukrainare avrättas under den här tiden. Och man gjorde det medels kvoter. Det vill säga, i Moskva bestämde man att så här många ukrainare ska ni ta ihjäl under den här tiden och så många ska ni sätta i fängelse. Det indelades i två olika grupper, grupp 1 och grupp 2. Och enligt ett beslut i Kiev, deras hemliga polis, i slutet av januari 1938, för att ni ska få en hum om det här, så bestämde man det att de närmaste månaderna ska man arrestera 57 000 människor. Utav dessa ska 48 000 avrättas. Och de här i Vinnitsa där jag suttit i arkiven, de mördades alla med skott i huvudet mitt in i staden i NKVDs lokaler och begravdes inom stadens hank och stör. Det här är ett annat exempel. Det är en musiktradition som går tillbaka till kosackerna, bandura, det här instrumentet. Dessa människor som ofta var blinda kallade Stalin samman till en folkkongress i Charkiv. Och därifrån så sa han att nu ska hållas en ännu större musikkongress som vi ska ha i Kiev från Charkiv. Och de får sätta sig i bussar. Men de hamnade inte i Kiev utan de hamnade här ute i skogen och sköts ihjäl allihop med nackskott. 300 bandurister, alltså bandura-spelare. Och efter det allt som hade hänt så kom ju Tyskland och la en stor del under sig. Och 1939 när världskriget inleds så delas ju än en gång Polen och Ukraina upp. Och de tar det sista som Sovjetunionen tillfaller i väster. Nämligen de här områdena inklusive Lviv som därmed blir sovjetiskt till efter kriget. Ni har säkert hört talas om att det fanns dissidentrörelse i Sovjetunionen under den kommunistiska tiden. Överallt. Men det fanns inget annat land där det fanns så många dissidenter och som skickades i så stor utsträckning till Sibirien och fängelserna som just Ukraina. Den sista dog under Gorbatjovs makt på 80-talet. Och de utvecklade också den största dissidentrörelsen som överhuvudtaget fanns i Sovjetunionen. Jag deltog själv i smugglandet av underjordisk, så att säga, litteratur från Västeuropa, från Kanada och Storbritannien och över via Polen in i Ukraina. Något av som ni ser här, bland annat en tidskrift som heter Sochasnist, Framtiden. Och sen kommer Gorbatjov och ges nya möjligheter att stå upp för sin egen sak. Och i Ukraina så utvecklas liksom i de baltiska länderna stora folkmassor, folkrörelser. Den största, den rörelsen, den hette just Rusch, rörelse som demonstrerar. Och här bär plakat om att Ukraina vill ha SSR, alltså gå ut ur Sovjetunionen. Med de främsta dissidenterna längst fram. Och det här ledde i sin tur fram till upplösningen av Sovjetunionen 1991. Och den som står i spetsen på det här för Ukraina, han hette Leonid Kravchuk. Han hade jobbat under många år inom den kommunistiska apparaten, var deras chefsideolog. Men vad som är typiskt, och som jag frågade honom en gång, spelade någon roll för vad det du gjorde 91 att du var ifrån västra Ukraina? Ja, sa han. Utan det hade jag aldrig gjort det här. Han tog då, kan jag säga, det historiska tillfället i akt och ställde sig i spetsen för den här frigörelsen. Han kommunicerade med den här rörelsen Rusch som ni såg på förra sidan. Och han utsåg landet återigen till självständighet genom en folkomröstning. Samtidigt som han lät sig själv också väljas demokratiskt till landets president. Och detta gjorde han innan han åkte till Bielorussia där Sovjetunionen upplöstes av de där fyra herrarna, Shostakovich, Kravchuk, Jeltsin och så vidare. När han åkte dit så meddelade han att the game is over. Vi är självständiga. Jag är president. Det finns inte längre i Sovjetunionen. Man var helt enkelt tvungen att lösa upp det, att upplösa Sovjetunionen. Tack vare Leonid Kravchuks agerande 1991. I Ryssland lämnades ju då över makten till den här mannen, Leonid Putin. Och han har den fortfarande. Och han är, som jag sa alldeles i början av det här, så representerar de här åren sedan han, makten fördes över till honom, utvecklingen emot en allt starkare auktoritär och fascistisk apparat i Ryssland. Och det är ju den stora skillnaden mellan de här första bilderna som ni såg. Hitler, när han skulle ha Tjeckien eller Österrike, så talade han ju egentligen bara om Lebensraum, alltså livsrummet för den tyska befolkningen. Men Sovjetunionen eller Ryssland idag, det är ju inte bara det att man ska ha den här marken. Det är ju att man ska ha Ukraina och Ukrainas befolkning. Och det liknar ju mer det krig mot Sovjetunionen som Hitler upplevde, det vill säga förnyktons krig, förintelsekrig. Det finns ingen utväg för Putin idag annan än kapitulation. Och svaret, ja, det är ju det som den här mannen har gett, som är samma svar som Winston Churchill en gång gav under det andra världskriget. Det finns ingen möjlighet att ge upp och lämna bort Krim och halva Ukraina, vilket Trump idag vill, och göra upp deras huvuden. Utan vad som behövs, det är ju att Ukraina blir en självständig stat inom de gränser som tillhör Ukraina. Och först efter ett sådant nederlag så kanske också Ryssland kan bli en annan civilisation än vad den har varit under århundraden. Christian Garner, professor Garner, som kanske ni känner till, som är Rysslands expert, har ju skrivit någonstans att det här västerländska, det har under hela denna tid till Ryssland, har man försökt föra in med tvång på dem, va? I flera omgångar under historiens utveckling. Men det har alltid misslyckats. Senast då med Jeltsins försök. Och istället så kom Putin och hans utveckling. Men kanske går det, för Europa måste ju på något sätt ta hand även om Ryssland kapitulerar i det här kriget. Och det är egentligen ryssarnas enda chans att skapa en mer och helhetligt västerländskt orienterad civilisation. För det är ett civilisationskrig vi befinner oss i idag. Tack.
Ja, det ni har lyssnat på nu, det var en av föreläsningarna som hölls den 16 maj på Tyresö historiedag, som varje år arrangeras av Mats Fält från Tyresö kommun och även från Södertörns högskola. Och det var alltså historikern och journalisten Peter Jonsson som berättade om ryska myter om Ukrainas historia. Och vi bandar alla de här föreläsningarna för att kunna lägga ut dem här på sommaren. Och flera av dem kommer ni kunna höra här på Tyresö-radion. Och söker ni på Tyresö historiedagar så hittar ni dem på vår hemsida. Så kan ni lyssna på fler seminarier från den här historiedagen. Och jag som haft äran att få redigera det här programmet och producera det. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.